Det är hög tid för andra avsnittet av podden Bakom börsen. Podden där vi möter aktörerna runt de internationella börserna. Idag befinner jag mig i Göteborg, där jag satte mig ner med vd och en av styrelseledamöterna för Getmjölksmejeriet Dalsbira. Ett bolag som inom kort kommer att börsnoteras. Vi träffas precis efter att de presenterat sitt bolag på Stora Aktiedagen. Vi sitter i foajén, vilket gör att det är lite spring och stoj runt om oss. Men jag pratar med vd Malin Jakobsson och styrelseledamoten Hans Jakobsson, som ni för övrigt kanske känner igen då han är vd i Rootfruit. Det blir ett intressant samtal kring Dalsbira som företag, hur man vill göra getmjölken hipp och resan som väntar efter noteringen på Aktietorget. Jag vill även passa på att säga att jag är extra glad då podden spelas in i samarbete med Indexinvestering idag. Indexinvestering.se hjälper dig att investera både i uppgång och nedgång med hjälp av flexibla signalmodeller anpassade såväl för index som enskilda aktier. Skulle verkligen varmt rekommendera er alla att besöka Indexinvestering.se för mer information. Jag heter Per Gullmansson och ni är varmt välkomna till Bakom börsen. Malin Jakobsson, vd för Dalsbira, och Hans Jakobsson. Varmt välkomna till podden Bakom börsen.
Tack så mycket.
Ni har precis presenterat bolaget här på Stora Aktiedagen i Göteborg. Vad hade ni egentligen för mål med presentationen?
Ja, vi har ju vår teckningsperiod nu som börjar 2 november och går ut imorgon. Så vi är ute och presenterar företaget för potentiella investerare.
Har ni fått några indikationer på hur det går under teckningsperioden? Får man det eller får man ett liksom så här många?
Det får man, men det är lite svårt att veta för att 80% kommer oftast in sista två dagarna. Men vi vet att ungefär halvvägs igenom så hade vi också fått in ungefär halva kapitalet. Så att det båda är ju gott, men samtidigt så vet man ju aldrig.
Men känner ni förhoppade att ni får in det kapital som behövs för att...
Ja, det hoppas vi på. Annars får vi förlänga perioden eller hitta något annat sätt att resa sista delen.
Och när vi ändå är inne på det här, varför väljer ni just nu att börsnoteras?
Ska jag ta den? Ja. Jo, men just nu så är det ju en väldigt bra timing för att det är väldigt mycket diskussioner i media just om mjölkböndernas situation, och vi vill ju göra det lite bättre för mjölkbönderna och vi vill ju erbjuda konsumenterna ett lokalt alternativ. Och så tajmingen är ju perfekt för oss.
Ja. Men ni är ju ändå en ganska ny bekantskap för börsaktieintresserade. Vad är det ni gör? Malin?
Ja, vi producerar getmjölksprodukter idag. Mjölk, yoghurt och ostar från getmjölk då. Med försäljning till dagligvaruhandeln framförallt. Och olika grossister.
Hur länge har ni hållit på med det?
Sen 2001 så började vi med getost då. Men från 2006 ungefär till dagligvaruhandeln.
En fråga från som inte har så mycket koll. Hur om man smakar på getmjölk och vanlig mjölk? Vad är skillnaden?
Inte jättestor skillnad. Det är det faktiskt inte.
Vad kul. Det ska bli spännande att testa.
Många tror ju att den är större skillnaden än vad den är. Och många har ju en lite negativ känsla för getmjölken. Men när man väl har provat, så som här nere nu på mässan, så är ju alla jättepositiva. Tycker det är fantastiskt gott. För det smakar ju mer, det smakar ju äkta.
Vad kommer det egentligen att man inte... Jag själv har aldrig druckit getmjölk. Varför har jag inte gjort det?
Ja, vi har inte haft någon tradition i Sverige att dricka getmjölksprodukter. Och lite så om man ska gå till naturen och så beror det på hur landskapet ser ut. Vårt landskap i Sverige är väldigt bra för kossor framförallt. Och om man går till Norge där det är mycket mer berg och liknande, där har de mycket mer getter. Så det kan ju vara en anledning. Sen så ser vi att det utvecklas och folk blir väldigt intresserade av getmjölken här också. Och då är det ju framförallt de här positiva egenskaperna som finns med mjölken.
Jag tänkte innan vi fortsätter prata om era produkter och företag. Malin, du tillträdde som vd i somras.
Ja.
Är det kul att vara vd?
Det är väldigt roligt. Det är det faktiskt.
Och hur känns det just i detta väldigt expansiva läget?
Ja, jag har ju kommit inte in i en lugn period kan vi inte påstå. Men det är väldigt spännande och det är kul att få vara med och påverka själv hur det ska bli i framtiden.
Du har ju varit i bolaget i ändå relativt många år. Vad kan du ta med dig från den, liksom din historik i bolaget till din post som vd?
Ja, jag har jobbat med försäljning framförallt genom åren. Och även i produktionen, och jag har även haft hand, varit med och mjölkat jätte på kvällarna. Så det har ju varit med nästan överallt, och det tror jag är väldigt bra.
Kommer det vara svårt som vidare att inte gå ner till produktionen eller gå, alltså, någonstans försöka hålla, jag ska inte säga avståndet, för det ska man inte göra som vd, men att man vill vara precis överallt eftersom man känner att du ändå har erfarenheter från områden?
Ja, men nu är det ju jag och Carina, framförallt Carina var ju med och startade. Hon är ju väldigt bra på produktionen och den biten, så jag har väldigt stort förtroende för henne för att klara det. Sen så, det är jättesvårt att släppa vissa delar. Det märker jag ju bara, jag har ju fått byta arbetsuppgifter nu sen vi började med börsnoteringen. Mm. Så det är svårt att inte gå in och peta på hur andra gjorde det jobbet man gjorde innan.
Om man säger, finns det en vanlig dag som vd i ett mejeri, eller hur?
Är vi inte där än. Nej. Det kommer nog snart efter teknisk tid.
Spännande. Och vi har även med oss då, som vi sa, Hans Jakobsson. Mm. VD Rootfruit, styrelseledamot.
Just det.
Vad är din roll i det här?
Ja, min roll är att jag kom in i ett läge där man började bygga upp en styrelse för att klara av att göra en aktietorgsnotering. Mm. Och dels kan jag dagligvaruhandeln bra, så att jag känner att jag tillför mycket där. Jag är duktig på marknadsföringssidan. Jag har tagit flera företag till börsen och jag vet hur investorer tänker och hur man ska klara av att bygga upp ett företag som blir livskraftigt på börsen.
Om man ser då på till exempel Rootfruit, som ändå får säga en ganska framgång på börsen. Mm. Kan du se likheter med den här noteringen eller liksom dra lärdomar av det du har gjort tidigare?
Absolut. Det är ju, jag använder ju det jag har lärt mig i Rootfruit hela tiden här. Vilket är jättekul. Kunna återanvända det och liksom lära upp andra på samma saker.
Mm. Om vi då bortser från skillnaden i produkter, så här, vad är största skillnaden mellan den här noteringen av Dalsbira och Rootfruit?
Det är ingen jättestor skillnad skulle jag säga. Ja, det är fördelen när man är ute och pratar om livsmedel är ju att alla investorer fattar vad man snackar om. Och där finns absolut en likhet. Sen kan jag ju känna att det har faktiskt nästan gått lättare med Dalsbira, för att mjölken engagerar ännu fler. Mm. Chips är ju många, det finns ju liksom nördar på det och som är jätteintresserade, men mjölken får vi ju ännu mer intressenter på.
Vi ska just komma tillbaka till mjölken här om en liten stund, men innan vi lämnar organisationen, hur många anställda är ni?
Vi är 7 stycken idag.
Kommer det räcka för noteringen här nu under den expansiva fasen, eller kommer ni behöva anställa?
Från och med när vi startar komjölken kommer vi behöva vara 2 till. Och sen så får det öka med produktionen då.
Och jag som har kanske hört ett mejeri en eller två gånger, jag tänker 2015, oerhört mycket teknik och grejer. Är man faktiskt ute och mjölkar eller sköter apparater alltid, eller hur ser det ut i produktionen?
Nej, det finns mjölkapparater. Sen har vi ju ingen sån mjölkmaskin som det också finns, sån robotmaskin. Så man får ju sätta på koppar och så för hand, men det är ju maskiner som mjölkar.
Är det klassiska där man har någon 0500 som går ut varje morgon, eller hur?
Ja, så är det.
Vad härligt.
En morgon och en kvällsmjölkning.
Men om vi då hänger kvar lite vid getmjölken, hur ser getmjölksmarknaden ut idag?
Växande, kopiöst växande för oss. Och det har ju framförallt med att göra med att vi har fått lättare att frakta framförallt våra produkter. Vi har haft ett intresse hela tiden, men för det första har vi inte nått ut. Frakten har varit för dyr tidigare för oss att skicka några liter getmjölk till olika delar av Sverige. I och med att vi kom in på ICA nu det här året så har det underlättat jättemycket. För då skickar vi ut till deras centrallager, så skickar ICA ut det.
Om man då ser just på getmjölken, hur ser hållbarheten ut? Är det som vanlig mjölk? Eller hur?
Ja, 9 dagar.
Och då är det från att den lämnar produktionen till slutkund ska ha druckit upp, så att
precis,
säga?
Precis.
Skulle man på något sätt, jag tänker rent företagsmässigt, logistikmässigt, kunna göra någonting för att göra det mer hållbart? Skulle ni se någon vinning i det? Eller?
Nej, vi ser ju vinning i att vi inte har det så. Mm. De andra alternativen som finns på getmjölk, de är ju UHT-pasteuriserade, så det heter. Så de håller ju 30 dagar och behöver inte stå och kyla. Men vi ser det som en fördel istället att vi inte behöver göra det.
Varför är det en fördel?
Det är hälsofördelar. Och sen så är det smakfördelar.
Men om man ser då, jag förstår det rätt, så är ni ensamma producenter av getmjölk i Sverige.
Med försäljning till dagligvaruhandeln.
Finns det någon konkurrens från utländska aktörer på den svenska marknaden?
Nej, inte som jag varit inne på tidigare med färskmjölkning.
Hur kommer det sig egentligen? För jag tänker att det är ett område som är väldigt expansivt. Det måste finnas många som kan se vinningen i den här marknadsutvecklingen. Varför tror ni att ni inte har några andra som vill ta andelar i dagsläget?
Det finns ju konkurrenter, utländska konkurrenter, men de har ju alltså ingen färsk mjölk. Nej. Utan det är ju en mjölk med längre hållbarhet. Mm. Och dessutom så, ja, vi tror inte den svenska konsumenten kommer att välja dem när vi finns ute i full distribution.
Och nu då 2016 ska ni börja producera komjölk. Varför tog man det beslutet?
Det tog vi 2014. Vi ville expandera med getmjölken också. Och vi såg att det fanns bra synergieffekter att driva ett komjölk och ett getmjölksmejeri parallellt.
För det var just min fråga. Och återigen min okunskap i mejeribranschen. Vad skiljer produktionen av komjölk och getmjölk? Bortsett från att det är olika djur.
Ja, ingenting egentligen. Inte mycket alls.
Kan man använda samma produktionslinor?
Ja.
Ja, smidigt. Så man skulle kunna mjölka getter på förmiddagen och kor på eftermiddagen? Eller hur kommer ni ha parallella linor? Eller kommer...
I början kommer vi ha parallella. Mm.
Och just det är ju som ni pratade om innan på en presentation och man läser i media om komjölksmarknaden. Det är en väldigt tuff marknad. Det var mycket diskussioner kring priser och sådär. Vad är er ståndpunkt där? Ska man höja priset eller vad ska man göra?
Vi kommer ju att betala bonden bättre, mjölkbonden bättre, och så kommer vi höja priset. För vi vet att konsumenten är beredd att betala 2 kronor mer för en närproducerad mjölk.
Och det är så jag antar att ni får bönder att leverera till er också.
Ja, precis.
Men när ni är ute och diskuterar med bönderna där, det kan jag tänka mig att det är när det kommer ut ett nytt företag som betalar lite mer, så är man väldigt positiv. Hur tror ni det kommer bli sen? Kommer de lämna till exempel de andra stora konkurrenterna som finns och komma över till er? Eller hur?
De behöver ju inte heller lämna, till exempel Arla då. Utan man kan splittleverera som det heter. Så man levererar halva till alla, halva sin produktion då till alla, så kan de leverera halva till oss.
Hur, från ert håll, hur ser det ut när man pratar med mjölkbonden? Skriver man årskontrakt eller hur binder man upp leveransen? Jag tänkte att det inte är plötsligt blir att ni får alldeles för lite för att det har hänt någonting. Utan säkrar ni era kvantiteter?
Ja, det kommer vi behöva göra.
Och det gör man med ett avtal med
okay. Ja.
Men om vi då hoppar fram 2016 som vi varit inne på, introduktion på aktietorget. Vilka är de huvudsakliga utmaningarna ni ser i den här expansiva fasen för 2016?
Ska du ta det?
Ja, det är, först så står vi inför utmaningen att lyckas bygga mejeriet. Nu har vi hyrt lokaler och vi har en avsiktsförklaring på köp av utrustning. Så att när emissionen är slutförd, då kommer vi att påbörja hela den processen. Men det är ju självklart, det är ju mycket som kan hända på vägen. Så att nu har vi en plan att börja producera mjölk, så vi hoppas att det tidsschemat håller. Det är den största utmaningen i närtid. Sen har vi en utmaning runt getmjölken, att lyckas bygga upp getmjölksproduktionen så att vi har råvara som täcker efterfrågan.
Hur ser det ut då med break-even? Jag tänker man gör en stor investering i en ny produktionsanläggning. Vilka nivåer måste ni nå för att räkna hem investeringen?
Vi måste upp till ungefär 5000 liter i komjölkförsäljning om dagen.
Hur mycket är det om man ser jämför mejerier och stora aktörer och mindre?
Det finns ju en relevant jämförelse i ett annat litet mejeri som började nu i november. Värmlandsmejeriet som redan efter 2 veckor är uppe i 13 000 liter. Och vår break-even går på 5 000 liter. Så du förstår potentialen där.
Verkligen. Mm. Men om man då ser när ni jobbar mot dagvaruhandeln, kan man som leverantör skriva dem upp sig på de här nivåerna, tar vi emot, eller hur ser ett sånt avtal ut? Med till exempel ICA som ni då har levererat getmjölk till idag.
Ja, de skriver inte upp sig på särskilda nivåer, utan de vill ju ta in oss i butiken och så lovar vi att leverera. Så det är en utmaning man har som producent, att klara av att leverera det de efterfrågar. Så där kommer vi att få begränsa antalet butiker om vi känner att hoppsan, all vår mjölk är slut. Då får vi tacka nej till ett antal butiker tills dess att vi har lyckats ta in mer mjölk så vi kan sälja vidare.
Och vem står då med risken om det levererar sig 1000 liter till ICA någonstans av er mjölk och de bara säljer 100 liter? Tar ni den ekonomiska smällen eller har de köpt in hela volymen från er?
Det funkar lite olika, men jag kan tänka mig att vi kommer behöva ta den smällen när det blir så stora mängder.
Och jag tror inte, oftast blir ju inte det ett problem för att handlaren, han bygger ju upp sakta. Först så beställer han 50 förpackningar och så beställer han 100 och tar de slut så går han på 150. Så att man ser ju en successiv uppbyggnad, så att det skulle gå helt fel är inte risken så stor.
Nej, det ser vi ju med getmjölken idag. De är ju själva väldigt bra på att uppskatta hur mycket de ska sälja.
Hur mycket getmjölk säljer ni då?
Vi säljer för ungefär 700 liter i veckan.
Och jag har förstått rätt, det är inte bara ren mjölk från getten ni säljer?
Ja, det var ren mjölk. Mm. Sen så säljer vi, plus det så säljer vi yoghurtost.
Är den god?
Alltid.
Underbar god.
jag tänker,
du kan förstå skillnaden på en färsk chèvre från Sverige som är nyligen producerad jämfört med en fransk chèvre som är gjord i en fabrik och den har varit på väg några veckor.
Vad är den största skillnaden?
Ja, den är mycket godare. Den är mycket färskare. Den är mycket mjukare och smakrikare.
Krämigare i konsistensen.
Mm. Och det här kan man gå ut i affären och köpa på, om man till exempel bor i Göteborg. Var hittar man dina produkter?
Osten hittar man på ICA Fokus bara idag. Sen så är det Coop-butiker, Coop Forum-butiker i Göteborg också.
Jag har även hört att ni är i nära samarbete eller vill samarbeta med Chalmers i dagsläget. Mm. Vad är syftet med det?
Ta fram mer forskning på getmjölk. Vad är så vi kan få använda det i marknadsföring.
Vad är det för typ av forskning ni vill ha till resultat i forskningen?
Gärna humanstudier. Mm. Nu är det en ganska kostnadsam och tidskrävande process. Men syftet är ju att få bekräftat med svensk forskning. Det finns ju forskning från utlandet som vi vill gärna ha det svenskt.
Vad är det ni vill ha bekräftat?
Laktoshalt, att man kan dricka det om man är laktosintolerant. Proteinallergierna. Det här vet man ju redan innan, men från Livsmedelsverket och så vill de gärna ha det svenskt forskat för att vi ska få skriva det på förpackningen.
Om vi då hänger kvar lite vid hälsoaspekten, vad är getmjölk? Alltså, jag till exempel har aldrig hört talas om de här fördelarna som du har nämnt idag kring laktosintolerans. Att man skulle, det är korrekt att man skulle kunna dricka getmjölk om man är laktosintolerant.
Mm. Och då får man inte blanda ihop det, den innehåller ju laktos, getmjölken, fast de ser helt annorlunda uppbyggda ut.
Okej. Okay. Finns det några mer? Jag vill komma till någonstans. Är det här en livsmedelsprodukt eller är det en hälsokostprodukt? Getmjölk.
Det är ett livsmedel.
Ja.
Men sen har den alltså hälsofördelar.
Mm. Om man då ser, om man drömmer sig bort lite, visar fram någon trollstav och tittar 2018-2019. Vad tror ni om hänger kvar vid getmjölken just? Tror ni det accepterat hos svenska folket som mjölk? Eller vad?
Det tror vi, och vi har ju siktat på att göra den till och med trendig. Mm. Att det är häftigt och tufft att dricka getmjölk. Precis på samma sätt som Oatly har gjort havremjölken trendig.
Mm. För det var just min andra fråga som är Oatly, till exempel havremjölk och sådär. Ser ni en konkurrens från de här, vad ska vi kalla det, alternativa mjölkprodukterna? Eller?
Absolut, det är ju en, när man står där i den hyllan så kan man ju, är det ju flera alternativ man väljer på. Bland annat alternativa mjölker som Oatly och havremjölk och mandelmjölk och etc.
Mm. Och om vi åter hoppar vi till komjölken igen som vi kommer introducera, som är, ja, mjölk är väl väldigt som produkt som alla använder. Varför ska man som konsument lägga någon krona till på er mjölk?
För det första så gynnar man ju bönderna så att de kan ha kvar sina gårdar. Ja. Att vi kan ha kvar våra öppna landskap. Mm.
Är det någonting, det känns som ni som företag brinner mycket för det med bönderna, med landskap? Är det en viktig hörnsten i ert företag?
Absolut.
Absolut. Ja, djuren ska må bra och bonden ska klara av att leva på sin produktion, och sen är det ju det som konsumenten gillar också, så att konsumenten ska vara glad också.
Ja, och så är man säker på att man får svenska produkter. Mm.
Har ni gjort någon form av, har ni varit ute och pratat med konsumenterna just kring mjölken? För jag kan tänka mig att många säger att det är klart att vi betalar en krona mer, men när man till sist står där och ska plocka mjölken, tror ni fortfarande att man kommer göra det aktiva valet?
Det tror jag, det finns exempel på att man gör det.
Ja,
det
tror jag, vi kan ta Värmlandsmejeriet som exempel igen.
Mm. De tar 2 kronor mer för mjölken och ändå så går de om ICA på en vecka.
Mm. Vad kostar ni till mjölk då? Kanske så fråga, ni kanske rör på sig. Jag är dålig på
mjölk. Jag skulle säga 11-12 kronor.
Ja.
Mm. Så det blir 13-14 då om du ska köpa en närproducerad.
Ja, och nu är jag på
1,5 liter.
Mm. Och nu är jag på väg in mot lite ekonomiska frågor just kring i produkt. Jag antar att man har en kartong som ska köpas, man ska transportera och sådär. Mm. Räknar man break-even per mjölk eller på volymerna? Hur ser liksom kalkylen ut när man räknar pris på en mjölkpaket?
Det är ju volymen i sig. Man måste upp över en viss nivå för att nå break-even. Mm. Sen kan man ju klart kolla och räkna om det till antal paket och så. Mm. Men man börjar ju tänka i lite mjölk. 1000 liter mjölk per dag.
Och om man då hänger kvar där nu med notering, ni kommer gå ut till ett pris med 8 kronor på aktie.
Mm.
Vad har ni för mål? Har ni satt interna mål på just aktiekursutveckling och P/E-tal och sånt där? Vad vill ni som, att man som investerare ska känna när man köper den här för 8 kronor? Är det en långsiktig, ska man gå in för att göra några kronor?
Så tänker man ju inte, utan vi är ju liksom här för att utveckla företaget. Sen har ju vi idéer om vilka försäljningsnivå vi vill nå på både 1, 2, 3 och 4 års sikt. Och så kan man ju räkna baklänges vad, om vi når den försäljningsnivån, vad skulle då aktien kunna vara värd? Så det är ju en intressant övning som vi försöker förmedla till investorerna som naturligtvis undrar hur vi ska klara av att tjäna pengar.
Jo, om vi då ser just på investorer och tjäna pengar, om man ser på de nya målen alltså för kommande 2016. Mm. Vad är det när vi summerar och du skriver dina vd-ord, Malin? Vad har ni åstadkommit då?
Vad har vi åstadkommit?
Jag tänker jag uppe precis på intjäningsförmågor. Vart står Dalsbyrå om vi pratar dagens omsättning och det ni vill nå?
Efter 2016.
Efter 2016.
Mm. Jag har omsättning på drygt 11 miljoner ungefär när 2016 är slut. Och så har vi ju fördubblat försäljningen av getmjölksprodukter.
Och så gör vi en svag vinst för 2016 för vi tror att vi når break-even under hösten, men det räcker inte för att täcka in de investeringar i marknad och produktion vi har gjort tidigare under året.
Så i slutet av 2016 ser vi ett vinstgivande Dalsbyra?
Ja, sista kvartalet kanske är där, förhoppningsvis förutsatt att vi är ute med mjölken i rätt tid. Mm. För vi vill ju börja leverera i april. Om det blir förskjutet någon månad så kanske vi får skjuta på vår break-even också.
Och om vi då ser på risker, ni jobbar ju med djur. Vad skulle hända, tänker sjukdomar och liknande? Vad har man för backup-resurser? Jag tänker, jag vet inte vad jätter till exempel kan få för sjukdomar. Så här, räknar man på sånt där, har man tagit liksom höjd för att det kan hända saker? Det kan bränder och liknande. Hur säkra står ni om det skulle inträffa någon hemsk olycka?
Mm. Än så länge har vi ju bara en getmjölksleverantör. Ja, han har också delat upp sin besättning i två delar då, så att vi ska kunna ha produktion året om. Sen så kommer vi behöva knyta till oss en ny gård nästa år just för det här med sjukdomar eller så vi inte ska stå utan tillgång.
Och det skulle aldrig bli aktuellt att man helt enkelt lyfter in det och tar det under sin Dalsbyra, att man har getterna hos er man har och liknande för att säkra leveransen?
Nej, de är ju redan väldigt stora aktieägare i företaget. Mm. Så.
Vi har ju haft stora getbesättningar, ja. Men valt att gå ifrån det och fokusera på produktionen istället.
Precis.
Kan man säga.
Och vad var anledningen till det beslutet, Hans?
Jag var faktiskt inte med då, men som jag tänker att det är svårt att vara liksom både leverera in mjölken och producera fina produkter av den. Mm. Så att det handlar om att kunna fokusera på produktionen istället för att också mjölka jätter, om man säger så.
Och det funkar ju väldigt långa arbetsdagar om du ska ha hela produktionen själv.
Ni flyttar nu i och med det här.
Just det.
Ska det bli kul?
Ja.
Det blir
absolut.
Jättebra.
Ja. Fina nya lokaler.
Har ni flyttat i dagsläget eller?
Efter nyårsskiftet flyttar vi.
Hur rent nyfiket, kommer det bli några produktionsstopp och sånt eller har man något överglapp eller hur funkar?
Vi kommer försöka flytta getmjölkslinjen på en helg så att det inte ska bli något produktionsstopp. Sen så kanske det kan bli någon leverans men inte större än så.
Vad kul.
Så vi börjar med getmjölken och så fyller vi på med komjölken sen.
Om vi då ser getmjölken, jag är lite fascinerad över det här med hälsokost och den kan ju det mesta tycker jag. Vad är alltså getmjölk? Kommer det bli, kan det vara en fluga eller är den här för att stanna?
Jag tänkte säga om den här för att stanna, absolut. Och den här för att växa.
Den kanske redan har stannat här. Den kanske...
Det tror jag.
Ja men själv har ju funnits i Sverige i vadå, 50 år kanske.
Så att, men jag verkar ju också vid skillnad. Jag har ju varit med som säljare företag långt innan jag blev fastanställd inofficiellt. Och man verkar vilket intresse det har blivit för getmjölkprodukter överlag. När vi var ute 2004-2006 så var inte ens chèvre någon jättehit. Men bara det här med getost har ju också kommit mycket mer med att man blir så matintresserad överlag.
Ni har ju lite olika produkter. Vilken är er storsäljare i dagsläget?
Chèvren.
Kan man ta det med glas rutt, höll jag på att säga?
Absolut. Så eller in i ugnen med rödbetor eller lite honung uppe på ett kex.
Ja, det var just min sista fråga här. Vad är favoritreceptet med get?
För mig är det, jag gör en sån chèvre-chaussallad som man äter i Frankrike.
Vad är det där?
Jo, då har du en liten bit rostat bröd. Och så lägger du chèvren på den och så in i ugnen. Så lägger du den på en vanlig salladsbädd. Och så har du en sån här glaserande balsamico på.
Smarrigt.
Otroligt gott.
Ja, och jag är ju småbarnsförälder istället så jag använder jättemycket pannkakor. Ah. Det är supergott. Och så är det med lite getglass uppe på det. Vi har ju en företag som gör glass av mjölken också.
Vad tycker barnen om? De brukar vara väldigt bra.
Ja, mina barn är uppväxta på det här. På grund av liksom hälsofördelar. Och för, ja. Ja, det är ju det vi har hemma.
Så. Då med småbarn, det öppnar ju också en annan marknad kan tänka mig. Har man pratat till exempel med barnavårdscentraler och sånt om att man skulle kunna kan tänka mig kolik kanske kan vara lite bättre om när man pratar om det med laktos? Och
det är just det här vi behöver forskningen till. Vi har haft olika undersköterskor och liknande som har ringt oss och frågat om de kan få köpa mjölk för det är något barn, eller så är det inom äldrevården med folk som inte kan ta upp näringen tillräckligt, då är det väldigt bra med getmjölk.
Och man kan säga att många av våra nuvarande konsumenter är barnfamiljer.
Ja.
Som köper till sin familj och sina barn för att barnen har någon laktosintolerans eller så. Och föräldrarna vill att de ska kunna dricka en nyttig mjölk ändå.
Ja, jag vill bara slå ett slag också för en halloumi, den är supergod till sallader.
skulle ni kunna... Jag tänker att du pratar om alla mat och recept, så det kommer inte framöver någon getkokbok eller något sånt där i marknadsföringssyfte.
Det är en superbra idé.
Ja. Men vi har ju idag en väldigt aktiv Facebook-sida där vi delar med oss av...
Hur hittar man er på Facebook?
Dalsbyra Mejeri.
Finns det några andra sociala medier och sånt, eller är det Facebook som
det är Facebook än så länge som vi känner vi hinner med.
Vad kul. Avslutningsvis, varför, nu har man någon dag kvar att teckna aktier inför emissionen, nyemissionen. Varför ska man göra det?
För att det blir en bra investering, och dessutom hjälper man ju till att bygga ett mejeri i Dalsland, Bohuslän. Det är jättekul att få vara med och göra det. Hur många gånger får du den chansen att vara med och bygga ett mejeri? Tar.
Det är vi inte varje dag. Malin har avslutande ord kring nyemissionerna och till eventuellt blivande aktieägare hos er.
Jag skulle säga för att det känns bra i magen också. Att man ska gå med i Dalsbyra för att det känns bra i magen. Av olika anledningar.
Stort tack för er tid.
Tack så mycket för att vi fick komma hit.
Och lycka till med leveranser och mjölkar och allt möjligt framöver här.
Tack så jättemycket.
Tack.
Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Bakom börsen med mig, Per Gudbrandsson. Skicka gärna ett mejl till bakombörsen@gmail.com om du har några frågor eller funderingar. Eller varför inte följa oss på Twitter. Bakom börsen heter vi där. Tack så mycket för din tid.